Podplay.
Sanny Svensson är tillbaka för en ny vecka och det är en ny härlig hockeyvecka som är på gång här och vi har kommit till avsnitt nummer 81 och det var väldigt många spelare som vi fick in som tips där.
Ja, men jag underskattar siffran 81. Det var okej. Man kan ju snällt konstatera att 81, det är stjärnsiffra. Låt mig bara presentera Erik Borg, Emil Aronsson, Marian Hossa, Jens Löke. Han går bra i Timrå faktiskt. Det är väl en av få problem som Timrå har, det är Lökes produktion. Fredrik Karlström som var så bra i slutspelet i fjol med Växjö, Sebastian Bengtsson, Kalle Riddervall, Filip Ovesson, Per Mickelsson, ja, om bara för en säsong i Skellefteå, men han var en profil, och Elias Fält.
Ja, det var många det. Jag har ett lika långt band av spelare. Vi har Ilari Filppula, vi har Richard Park, den gamla kinesiska spelaren eller amerikanska spelaren. Ja, han var amerikan i alla fall. Vi har Daniel Jardemyr, vi har Martin Bartek, Peter Tsimikalis, en grek-amerikaner som var i Växjö en gång i tiden. Naturligtvis. Viktor Blom i Örnsköldsvik får vi inte glömma. Vi har Viktor Gibbs Sjödin. Jag minns inte fighten med Viktor Mortensson. Filip Ahl, den gamla LHC-liraren Brandon Convery och absolut sist, och kanske minst, i alla fall sett till växten på honom, men Ryan Lash. Förra veckans absolut hetaste potatis var ju utan tvekan det som inträffade på Hovet där Peter Holland smällde på Fredrik Styrman rejält och det rasslade på ordentligt med frågorna där. Och Andreas Hern, vi skriver, var det verkligen lämpligt att bagatellisera, det var ett svårt ord, Hollands tilltag i studion av Viken och Kronvall? Vilka signaler sänder det till unga spelare? Gnetbort har lite samma fundering. Fråga Sanni ifall han tänker ta en debatt med Vikegård och Staffan Kronvall kring hur vi ska ha det i Hollands styrman-frågan. Tror Hockeysverige skulle må bra av att rätta till det haveriet som inträffade i Simor-studion i lördags?
Ja, får vi börja med att säga att alltså, alla är ju konsulter på Simor. Man står ju fri att tycka och tänka vad man vill. I det här fallet så tyckte ju både Niklas och Staffan, och det är väl olyckligt att båda de satt i studion på så vis att det blev ju inte någon debatt eller oliktänkande. Det var jag istället Lasse Granqvist, en av de skickligaste programledarna i Sverige, som fick anta sig rollen som att kritiskt ställa frågor, vilket gjorde att debatten blev ganska... Ja, det landade fel, liksom. Ingen motvikt. Jag var ju ganska tydlig med vad jag står i den här frågan. Jag tycker att det är helt åt helvete Peter Holland gör. För att det finns ingen anledning, nummer ett, han som en tilltänkt stjärnspelare, att sätta sig i den situationen. Om vi börjar den ändan, Djurgården är i kris. Att han då tar ett beslut och slänga handskarna, det är liksom helt... Oavsett om man tror att det är 5 minuter eller om man vet att reglerna är med matchens avstängning, oavsett vad, så är det helt, helt egoistiskt och onödigt. Sen så var ju Staffan inne på att han inte hade möjlighet att avsluta fighten Peter Holland. Där vill jag bara ställa mig kritiskt till det. Det är klart att han kunde avsluta den. Man känner, jag har varit i slagsmål, jag har åkt på stryk och jag har gett stryk. Man känner när man ska avsluta, när man inte har en motståndare som är med och dansar, om man får säga på det sättet. Så det är klart att Peter Holland skulle kunna avsluta. Och det upprinnelsen är ju, som jag ser det, det är ju Peter Holland som slår mot Wallstedts benskydd, pucken, plocken. Då kommer ju styrman in och buffa lite. Det är inte ens en crosschecking, den är inte ens hård. Och att då reagera som Holland gör, det är faktiskt oacceptabelt illa. Så att jag hade gärna suttit i studion och debatterat emot dem. Men sen får man ge, framförallt Vikegård, han har ju den här ställningen oavsett situation, lag, spelare, så... Liksom, det här är en fråga han brinner djupt för. Det har vi sett under många, många år.
Så det finns absolut inget belägg för den här, om han nu uppfattar att det kommer en crosschecking från styrman, finns det inget belägg för honom att i alla fall bli förbannad på styrman då?
Ja, men det är klart att han kan bli förbannad. Alltså, det är ju känslor. Jag menar, alltså, jag har varit i situationer där det har gått över styr och man har liksom visat känslor, väcka laget och sådana saker. Det är klart, jag har slängt handskarna också. Men också någonstans så är det 2021. Man är tvungen att bryta sådana här grejer. Att, jag menar, varför ska vi hålla på och slåss för? Vad är det till för? Är det en känsloyttring som vi hockeyn mår bra av? Varför slåss de inte handbollen för? Handbollen är ännu tuffare. tuffare sport när du hoppar in på linjen och du får en stor fet handflata rakt i axeln så den mer eller mindre hoppar ur led, och det kan upplevas som ganska fult. De kliver upp, tar varandra i handen och går därifrån i stort sett. Så jag menar, varför ska hockeyn ha den strukturen att vi måste slåss med utan handskar på det sättet? Jag har kommit till det stadiet, jag tycker det var löjligt faktiskt.
Ja, och det tyckte ju uppenbarligen disciplinnämnden också. Han fick ju sitta 4 matcher, han har suttit en mot Timrå och han fick en bot på 40 625 kronor tror jag att det landade i. Och det är ju att han har 325 000 i månaden, och där vill jag stanna upp lite, för att där blir det en sanning att han har 325 000 i månaden, vilket är jättemycket i SHL-sammanhang. Men jag har kollat upp det lite grann, och hans kontraktsvärde är alltså 2,6 miljoner brutto som jag har förstått det. Och då är det utslaget på 8 månader som han har 325 i månaden. Och man får ändå sätta det lite i paritet till 12 månaders kontrakten i SHL. 325 i månaden, alltså gånger 8, det blir då 2,6. Så skulle du då sluta på 12 månaders kontrakt som de flesta avtalen är i SHL, så skulle det ge 216 i månaden. Så man måste ändå sätta det lite i perspektiv när man väger in det där.
Men absolut, men det vi kan konstatera är att han är värvad som en producerande spelare, en poängspelare som ska bidra offensivt. Den här typen av saker ska inte han stå för. Och han har ju aldrig varit den typen av spelare i sin karriär heller. Det är ju ingen spelare som kommer till SHL och då åker runt och är rädd för honom. Jag kan säga, när jag mötte Lance Ward till exempel, när han var i HV71, det var ju så att du tittade över axeln, eller Sheldon Surrey eller Chara där lockout-säsongen, att du var nästan på gränsen till lite rädd, för de var så oberäkneliga. Peter Holland inte den spelaren, så bara för att han åker och gör det här, du kommer inte vara rädd för honom när han kommer tillbaka och känna, och han är farlig den spelaren. Han sätter sig inte någon respekt hos någon för att göra den här typen av handling heller.
Nej, jag tänkte komma till det. Alltså, det har kommit lite funderingar från folk, har jag sett lite, att kommer han då vara en spelare man åker runt och är rädd för i fortsättningen, eller hur ser du på det?
Nej, det är klart det inte kommer. Det är ingen som är rädd, kommer vara rädd för honom för att han gör den där typen av, jag menar, vem som helst hade kunnat puckla på Styrman i det läget när Styrman hade no business whatsoever och slagit. Jag hade kunnat framstå som en tuff spelare, om nu det är ett tecken på tuff. Men det är klart att när han kommer tillbaka, så snarare tvärtom, han kommer inte våga spela kanske. Han kommer ju vara rädd för att göra en del saker, inte slåss, men kanske gå in i fysiska dueller, för han är kanske rädd för en avstängning. För han, om man inte visste innan vad som gäller med regler i Sverige, så har han i alla fall haft tid på sig och ta reda på det nu.
Djurgården spelade ju första matchen mot Timrå efter detta hände, och då blev det lite fart framåt, och man lyckades ju faktiskt vinna mot Timrå under lördagen, och den segern var ju minst sagt viktig för Djurgården. Jag hade faktiskt lite på känn att man skulle upp och göra det, då var det väl mer för att jag tycker Timrå ser så förbannat vansinnigt svaga ut.
Ja, om vi börjar i änden där i Timrå, så har ju Timrå, du sa ju inför säsongen att Oskarshamn hade seriens sämsta backsida, och den kan jag nu ge till Timrå utan tvekan. De som ska vara bra, till exempel Oliver Boom, nu visserligen Tim Eriksson skadad, de som ska vara defensivt starka, de är inte det. Albin Karlsson har inte klarat att ta steget till SHL. Västerlund tycker jag fortfarande för klen. Sajak Laleja spelar mycket, bra i offensiv zon, totala säkerhetsrisker i egen zon. Så Timrå har ju gigantiska problem på backsidan i egen zon. För offensivt sett, Löke, Hartman, Lundin, ja men det funkar i SHL. Alvarez där, alltså offensivt så har man spelare som kan producera, men defensiven, den är faktiskt, alltså den är på riktigt skrämmande dålig. Den är på riktigt usel.
Är inte det lite lustigt när man liksom målar upp en bild inför säsongen, så tänkte vi, ja men backsidan ser ju rätt så bra ut i Timrå, där har de ändå gjort jobbet och börjat bygga bra bakifrån, och sen blir det så här.
Ja, men Tim Eriksson gjorde ett bra slutspel i Växjö. Bortsett från det så har han varit ganska svag 2 säsonger. Oliver Boom, varför lämnade han för Finland? Det fanns ju faktiskt inget SHL-bud konkret på bordet som han hade tagit ställning till. 1 år i Finland och kommer tillbaka till Timrå. Ja, det borde ju kunna gå att få ut ett stabilt spel av dem. Jag tycker den av backarna, det var väl den man var mest osäker på. Det är Per Svensson som jag tycker har varit den som har varit kanske rejäla, stabilast, minst säkerhetsrisk. För är det så, det är som Brynäsbackarna som jag var inne på förra veckan. veckan och nu när jag såg Brynäs i torsdag, så är det någonting Brynäsbackarna ska göra så är det att vara tuffa. De är inte spelskickliga, då måste du vara tuff. Och då menar jag inte tuff, Peter Holland tuff, utan ta bort spelare framför mål, och det klarar inte Timrå av de heller. Så det är många lag har slagits av inledningen av säsongen som har dåliga försvarsspel, och Timrå är sämst i klassen på det.
Danne har ju en fundering här kring Djurgårdens seger mot Timrå. Han undrar om det var vändningen på säsongen. Personligen tycker han då att spelet har sett något bättre ut här på slutet.
Det var absolut ingen vändning, men det var skönt att få bryta den där trenden med 7 raka förluster. Men det är långt ifrån en vändning. Nu har man alltså Oskarshamn hemma nästa match. Sen har man 3 raka borta matcher. Det är ju Örebro, Rögle, Frölunda. Så att, jag menar, Oskarshamn hemma, då hamnar återigen ett läge där alla förväntas att ska vinna.
Och det, så gör man verkligen det? Gör man verkligen det? De förlorar 4 raka förra säsongen mot Oskarshamn.
Jo men fans gör det för att det är Oskarshamn som kommer och möter dem i Djurgården. Liksom, mästarna är det de lever under. Så kommer lilla Oskarshamn. Men jag kan säga, Oskarshamn när de kommer till Hovet, de är solklara favoriter. Så de har ett jättetufft schema i Djurgården. Så någon vändning, det var det definitivt inte att tala om. Men grymt viktig seger. Och Linus Andersson, hoppas de förstår nu att de ska spela honom. De har ju liksom försökt sätta honom på bänken, på läktaren och allting. Men han kom in när Lorito också snubblade runt i Karlstad i tisdags. Då kommer Linus Andersson in och han tycker han var bästa forward i Djurgården sedan han tog Loritos plats, mer eller mindre.
Det är egentligen märkligt, för Linus Andersson var ju en av de spelarna förra säsongen som verkligen klev in och gjorde det jättebra under sin debutsäsong i SHL förra säsongen. Jag tror han var uppe på 2-siffrigt vad gäller målskytte förra säsongen.
Men det är ju den enda spelaren som egentligen har potential, kanske någon till, men Videll kanske. Men det är Linus Andersson som ändå har potential att kunna göra upp mot 17-20 mål. Och att man då väljer att sätta honom åt sidan helt och hållet och bänka honom, det är för mig helt oförklarligt. Man måste ha tålamod med den typen av spelare, att även om de kanske inte gör poäng för jobbet, det tycker jag han har lagt ner från match 1 och det han har spelat. Men det är klart, nu har han fått utdelning och då blir han och en sån som Filip Cederqvist också varit väldigt bra.
Jag hajade till lite när jag såg Twitterflödet här i fredags. Då var det ju Svenska Fans Djurgårdsredaktion som var ute och skrev om Joakim Erikssons framtid. Och jag hajade till med anledning av att när en så pass initierad redaktion går ut och skriver någonting sådant, då är det ju egentligen ingen rök utan eld, utan det där tar ju inte dem från luften när man börjar skriva om en sportchef på det sättet. Det är den klubben man bevakar och följer och supportar till och med.
Nej, för det ska jag säga, Djurgården, Svenska Fans, det är de och Brynäs som tycker jag verkligen trycker på där på Svenska Fans och gör det förbannat bra och initierat. Jag brukar ofta vara inne och läsa där för att liksom få lite tankar inför efter matcher när man ska jobba med Djurgården eller Brynäs.
Jag vill också flagga upp för Svenska Fans, Örebros redaktion gör ett jättebra jobb också, måste jag säga.
Ja, absolut. Det har du helt rätt i. Definitivt. Den är jag också inne på och läser på. Det är såklart. Men då om vi bara stannar upp vid Djurgården. När de då skriver som är så initierade, då, det fick ju mig att haja till. Jag ringde runt lite. Då fick jag prata med en agent. Vi pratade lite. Då hade han hört, ja men förlorar de mot Timrå så ryker Jocke Eriksson. Och då tänkte jag, vad är det för jäkla... om de vinner mot Timrå, vad händer då? Då ska han få vara kvar. Har man då gått och tagit något form av beslut om det skulle vara så att vi funderar på att bryta, då kan ju inte en eller två matcher ha någon betydelse i det långa loppet.
Timrå som har lite problem där, hör jag att man ändå, Kent Norberg var ju nere i omklädningsrummet för någon vecka sedan här och röjde runt lite och det har ju inte blivit bättre sedan dess, och vad jag hör så är man ju inte helt nöjda med målvakten. Den här Ryan Niemi har ju inte varit speciellt bra, och jag hör att man ändå undersöker marknaden om det kan finnas någon målvakt som kan hjälpa till där, för att det har väl ändå visat sig att man inte kan gå med Jakob Johansson och Ryan Niemi. Men jag vill stanna vidare vid Oskarshamn som då ska möta Djurgården. De har ändå en bra vecka. Nu förlorar de visserligen här mot Växjö, och det har blivit en liten snackis här i Oskarshamn. Det kanske inte är så stort i Sverige, men Olle Lyxell som är en Oskarshamnsprodukt, han valde ju att fira det där målet han gjorde lite extra. Lite. Ja, han vinkade lite till sin mamma. Vad tycker du om det?
Att man ska vinka till min mamma, det blev jättestolt om jag gjorde, dels som jag någon gång gjorde mål, hade min mamma säkert blivit stolt om jag hade vinkat henne också.
Jag måste ändå sätta mig in lite grann i Oskarshamnarna, de som blir lite upprörda där, att jag förstår faktiskt varför man blir det, för att där görs det ett läge. Jag har ju ingenting emot han vinkat sin mamma. Jag menar, det är väl rätt så oskyldigt. Det är klart han ska få göra det egentligen. Men att jag förstår att de blir irriterade att, att han gör det i ett läge där Oskarshamn faktiskt precis har släppt in ett mål. Det måste jag faktiskt säga att jag förstår.
Men skulle han vinka till sin mamma när Växjö släppte in ett mål? Då hade ju Sam Hallam i varje eller Henrik Evertsson om man råkar vinka till mamma då.
Nej, jag menar väl mer att om han vill vinka till sin mamma kanske han kan göra det på uppvärmningen och sen så kan han väl kanske koncentrera sig på matchen. Jag menar, familjen är ju stora Oskarshamnssupportrar också. Så att, ja, det är klart det är ingen stor grej, men...
Men tänk om mamma och pappa inte kom in på värmningen. Han åkte och sökte efter dem hela tiden och var orolig om de var där. Han såg dem inte. Och så gjorde han mål och tittade. Och där var de. Hej mamma och pappa liksom. Det kan ju vara så också. Nej, det där är ingenting jag går igång på. Eller,
nej, jag går inte igång på det heller. Men jag kan förstå de som blir lite upprörda. För det kommer ändå ett läge där man gör det på bekostnad av att favoritlaget faktiskt har släppt in ett mål. Och i och med att han är Oskarshamnare. Så att, nej, det är som det är. Men du, Timrå, de var och spelade i Örebro i torsdags var det. Förlorade, blev nollade där också. Det var ju en i raden av många förluster. Jag såg faktiskt Örebro här under veckan. Och det har kommit en fråga från Roger Johansson som jag tycker du ska få svara på den. Hur kan Örebro komma undan med deras ideliga interference, boxa ut och allmänna ryggsäckshockey? De skulle inte vara någonting utan dessa fördelar som de får. Skiljer Örebro sig här, undrar jag, jämfört med många andra? Eller är det så som den funderingen som Roger har?
Nej, alltså... Jag gjorde ju Örebro, eller Leksand-Örebro i lördags. För övrigt en riktigt härlig match. Jag hoppas att de lagen möts i slutspel. För det skulle kunna bli pulsera härliga känslor. Till skillnad mot kvartsfinalen i fjol. Men jag hör vad Roger säger. Men jag ska säga, jag tror inte att de har några fördelar. Eller att domarna liksom tänker att nu Örebro, de får spela på ett visst sätt. Men Örebro har ju en hockey där man stänger mycket mittzon. Man ligger nära. Man gör snabba spelvändningar. Vilket gör att man... Men Ibert och Emil Larsson och Abbas, de liksom ligger i åklinjen för forward, så att jag ska inte säga att de kanske screenar mer än kanske Växjö till exempel, men det är ett lag som ligger i, alltså spaningen är helt rätt av Roger, men jag tycker liksom inte att det är befogat för att ge utvisningar, men jag hör definitivt vad Roger säger, för att de spelar på den typen av sätt, absolut.
När jag hör ordet boxa ut eller orden boxa ut, då tänker jag på en spelare. Då tänker jag på Stefan Varg, måste jag säga. Det känns som han är vass på det alltså.
Ja, du tänker i Örebro, ja. Ja, ja. Det är liksom boxa ut kungen, det är det lite faktiskt. För något år sedan, eller om det var i fjol, så tog de lite hårdare på det här boxa ut. De har ju, jag måste säga att generellt så har domarnivån höjts lite i den här säsongen, även om jag... kräktes en smula i min mun när jag satt och öste skit över domarna i torsdags, men jag tyckte det var så jäkla dåligt när man tog ett matchstraff på Leon Bristedt. Det var ju helt, ja, då blev jag, alltså det var riktigt arg blev jag.
Då var du den som gapade högst.
Ja, och det tar ju emot lite så när man gör det, men samtidigt det är inte så att man försöker skydda domarna på något sätt så. Men det som är, har du nu som det är i år, och det kommer man säkert kunna kalibrera under säsongens gång, men du har möjlighet som domare, om du har ett matchstraff på armen, alltså du har inte en 2 minuters utvisning, du har ett matchstraff på armen för en charging eller checking to the head eller vad det nu må vara. Då har du möjlighet att gå ut och titta på video i speakerbåset där du har skärmar och titta, du ser reprisbilder, samma som du och jag ser på tv, eller jag i det här fallet studion. Och när jag sitter och ser den situationen så tänker jag, ja men okej, det blir ju en 2 minuter, för det som är, du kan inte ta bort, har du en femma på armen så kan du inte åka ut från båset och ha 0 minuter, utan det är 2 minuter eller ett matchstraff eller en femma. Men då tar domaren ett matchstraff på en situation som absolut inte är matchstraff, Brises tackling på Ryan Lash, och då blev jag arg. Men i efterhand kräktes jag lite i min egen mun och kände hålla på att gnälla på domaren och sådär. Men det var det befogat faktiskt.
Ja, men du brukar vara rätt snäll mot dem. Men vi struntar i domarna nu så du inte sitter här och blir upprörd igen. Du var ju i Leksand, så vi kan göra dig lite glada, för där var du glad när du fick uppleva den upplevelsen. Det var ju Dalastark och hans gäng som drog igång de här ramsorna, det hörde man.
Ja, men det var det, för jag såg att det var några som satt bredvid klacken där. Och, ja, jag måste säga att när det var nog ett gäng som ställde sig upp bredvid klacken där på sitt plats och fick med sig hela ståplats, och det var ju visserligen inte svårt för de sjöng hela matchen, men också sittplats. Och det är det här som har förändrats den här säsongen. Sittplatspubliken. De har ju saknat att gå på hockeyn och så våldsamt. Så att de ställer sig upp. De lever sig med på ett helt annat sätt. Alltså, nu sitter vi och smörar för alla fans det vi har gjort de senaste veckorna. Men det som Leksands fansen gjorde, alltså det är ju helt jäkla underbart. Och vid det här tillfället så hade de tagit en straff, eller Kaskiso tagit en straff. Det stod 0-0. Och sen strax efter gjorde de 1-0. Och man säger då att inte hemmaplansfördel eller att publiken har betydelse. Skitsnack. För det trycket som var då, alltså, magiskt. Helt magiskt.
Men du, Leksand, de staplar segrar på hög här nu. Det var ju tre raka torsk och sen har de bara vänt det fullständigt. Nu är de ju snart uppe i serieledning, känns det som.
Ja, men jag kan konstatera att Leksand är bättre än vad de var i fjol. Ibland är man snabb på, alltså man drar lite förhastade slutsatser. Man kan, dels som lag och spelare.
Jag satt, men det gjorde du väl inte den här gången, va? Utan här var vi faktiskt ganska trygga i att vi såg ändå var siffrorna pekade, va?
Absolut, men inför säsongen, nu önskar man att man hade suttit inför säsongen och känt att, men okej, Leksand har ändå Björn Hellqvist trygghet och luta sig mot hans spelsätt, att de skulle kunna fortsätta där man tog eller avslutade i fjol i stort sett, bortsett från slutspelet. Jag tycker att de har ett superspännande lag. En sån som Patrik Zackrisson, absolut inte bättre än någonsin, men bättre än vad han har varit någonsin sedan han kom tillbaka från sina utlandsäventyr. Riktigt bra. Nu klev han visserligen av, hoppas för Leksands del att det inte är någon allvarlig skada. Camper ser lika fin ut som i fjol. Verino, hur läcker som helst. Fjärde kedjan gnuggar på. En annan rolig, ursäkta, nu går jag igång i spin. Men när jag skulle lämna matchen så stod Verino, då var han uppe på läktaren med ett gäng där. Och så skulle jag kliva förbi där ute i produktionsbussen. Så hörde jag att de pratade engelska, så jag sa congratulations on the win, sa jag till Verino, thank you. Och så bara, är ni kompisar till Max här liksom, eller ni familj? Ja, men we're friends from back home. Och då tänkte jag, måste fråga liksom, hur har ni varit på hockey här i Sverige eller Europa förut? Nej, det var första gången. This is amazing. I never seen anything like this. Alltså de var så här, vi brukar gå på hockey hemma i Nordamerika om någon från USA eller Kanada. Men det här, alltså, it was like soccer on ice. I never seen anything like this. Alltså ja. Du vet, man glömmer bort, man blir ju bortskämd när vi är här hemma med klackarnas inramning, oavsett om det är Luleå eller Karlstad eller Ängelholm eller Malmö eller i det här fallet Leksand. Den påverkan, och för då komma från USA och se det här, de var helt lyriska.
Ja, för det var ju en stor Örebroklack också på plats, så att det kom en bortaklack på det sättet liksom.
Ja, och det skapar, den är ju liten i förhållande, men de höll ju igång riktigt bra också, för det var, ska jag säga, det var en riktigt bra match. Och för det där domarna, det var ju Björk och Ölund som dömde. Och höll en precis lagom nivå hela tiden. Så att det liksom var precis på att gränsen, kände man att det här kan spåra ut. Och så hade de kontroll på det. Så det visste, du hade kunnat ta någon utvisning hit eller dit eller bla 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 så. Men det var så enormt mycket känslor mellan lagen. Jag står ju mellan båsen också och det pulserade härligt. Så att därför, bara för att förtydliga det, det är just därför jag hoppas att det här skulle kunna bli en kvartsfinal eller en semifinal. Eller ja, kanske inte final, det blir det inte, men någonstans där innan.
Då får vi hoppas att det inte blir samma känsla som förra årets kvartsfinal när det inte blir någon dans alls. Men du, vi har fått en fråga här angående Björn Hellqvist som då leder Leksand, som är den stora mannen bakom att det har sett ut som det har gjort för Leksand de här två säsongerna. Han har fått in en helt annan mentalitet i klubben. Foppa, signaturen Foppa, frågar. Det är ganska troligt att Björn förlänger med Leksand. Vad tror ni? Och Björn, då ska vi säga det att Björn skrev ju 3 år med Leksand, 2+1.
Ja, men alltså, jag ser väl det som högst troligt att han skulle kunna fortsätta i Leksand, bara med tanke på att han har fått bygga någonting här. Han gör det bra, han är uppskattad. Leksand är ett lag som skulle potentiellt kunna vinna guld inom det i år eller nästa eller ytterligare nästa år. Där är jag kanske lite mer orolig för Thomas Johansson, sportchefen där, om han skulle kunna lockas av Djurgården. Om det skulle vara en utmaning för honom, stockholmare som han är, om nu Jocke skulle lämna som vi var inne på tidigare. Men Björn Hellqvist känns ju som klippt och skuren för Leksand.
Ja, jag håller verkligen med. Han har gjort ett bra jobb där, men där har vi ju faktiskt lite grejer. Jag hör att Malmö är lite intresserade av att plocka tillbaka Björn Hellqvist till nästa säsong. För man är mitt inne i en fas här nu med Jocke Fagervall. Man har gett honom ett förslag, men det här kontraktet har inte signerats av Jocke, och han tvekar lite om sin framtid i Malmö, och man ser över marknaden, och då ser man Björn Hellqvist som ett naturligt alternativ. Han har jobbat med Per Styf sen tidigare, och vad jag förstår så kommer det inom ett par veckor max utkristallisera sig vad som kommer hända med Joakim Fagervall i Malmö, och då får vi se om de är beredda att verkligen lägga in en stöd på Björn, eller om det är så att man kommer överens med Jocke Fagervall att man ska köra två säsonger till. För vad jag hör så vill man skriva ett nytt tvåårsavtal med Jocke Fagervall. Annars så kommer man vara beredd att gå för en ny tränare. Och då är Björn Hellqvist den som är absolut prioritet på Malmös lista. Och det finns ju som sagt bara ett optionsår nästa säsong i Leksand. Så det är inte helt hugget i sten att Björn Hellqvist fortsätter som tränare i Leksand.
Men jag måste bara stanna upp där. Vad, med all respekt för Malmö, som, jag menar, de har ju ett bra lag, fick tillbaka Händemark, visserligen skrev bara den här säsongen ut, men vad skulle kunna få Hellqvist med den statusen han har byggt upp i Leksand, med den laget som han potentiellt skulle kunna ställa upp med nästa säsong eller säsongen därefter, vad skulle kunna få han att lämna? För att drivkraften hos en sån som Björn måste ju vara att vinna, och jag vill ju jag vill ju hävda att den är större i Leksand än i Malmö per idag.
Ja, men så är det. Det kan jag också hålla med om. Vi ska dock väga in att Björn Hellqvist har en fru och två döttrar nere i Skåne som han i princip inte har träffat på ett par år. Det var först Oskarshamn, sen var han i Danmark. Då bodde han väl visserligen hemma. Sen var det Modo, sen var det Leksand. Och, men att döttrarna växer upp nu, och det är klart att sånt väger in. Jag menar, vad skulle du själv känna? Ja, ja. Du har själv två döttrar. Jag vet, de är väl något äldre än vad Björns döttrar är, men du vill väl vara närvarande så mycket som möjligt med dem?
Ja, men så är det ju. Definitivt. Och därför har jag inte övervägt att byta jobb från det jag har nu, just på grund av den anledningen. Och är det en sån aspekt att skulle kunna få Björn att flytta hem då till, eller hem, det är väl hem, det är förhållandevis i alla fall Malmö, jag vet inte om man har basen i Ängelholm, men då är det såklart, det är förståeligt, men rent sportsligt så tog jag ju för givet, jag hade inte den aspekten riktigt, för jag vet inte hur Björns familjesituation ser ut, men jag hade ju ur den aspekten så var jag helt övertygad om att Leksand skulle bygga kring honom, men är det så här så är jag ju, jag är inte orolig för Leksand, men jag skulle ju lida med Leksand om de skulle tappa honom, om så jag var inne på, nu är det bara rena spekulationer om Thomas Johansson också skulle lämna, det hade ju varit tufft för dem när de har byggt upp någonting väldigt, väldigt bra.
Det bästa som skulle kunna hända Leksand är ju givetvis att Björn inte aktiverar den här optionen, eller att han aktiverar och fortsätter det året som då är kvar på kontraktet, och att Malmö då kommer överens med Jocke Fagervall.
Men om vi då drar ett steg längre, om och men och hit och kring, om inte Fagervall, om inte han vill vara kvar, för det kändes på dig som det hängde lite på honom, är det då att han ville hem i sin tur närmare familj och kärlek i uppe i Norrland, Umeå eller var han har basen?
Jag funderar lite grann på detta när jag hörde då att Fagervall börjar vackla om han verkligen ska skriva på. För bara två månader sedan så kändes det helt givet att det skulle bli en fortsättning, men så har det inte hänt någonting. Så jag började dro i det här för någon vecka sedan och fick lite svar att nej, men det är inte helt givet att Fagervall, som ska ha ett styrelsemöte här inom kort, och då kommer frågan vara uppe på bordet och man kommer avkräva Fagervall på ett svar. Men visst, Wallson, han har ju kontrakt i Björklöven nästa säsong om de går upp. Däremot om de inte går upp så står de ju utan tränare, och Fagervall har ändå sin kvinna i Umeå och har varit ifrån henne här under två säsonger, och vi ska också väga in en annan sak. I Växjö går Sam Hallams kontrakt ut, och jag vet att Henrik Evertsson gillar Jocke Fagervall skarpt.
Oj, vilken tränarcirkus vi ser framför oss här. Härligt.
Ja, men det är väl ändå intressant. Alltså, för jag menar, alltså, Evertsson kom ändå in som assisterande tränare. Jag tror det var till Jocke Fagervall i Växjö väldigt tidigt i bådas karriärer. Så de har ju en relation. Jag vet att Evertsson respekterar Jocke Fagervall skarpt. På tal om Malmö då, så har Fredrik Händemark kommit hem under veckan. Och när vi satt för en vecka sedan och spelade in, då kändes det inte som att det var det här vi skulle diskutera nästa vecka, men det går snabbt i hockey, och Henrik Edlund har skickat in en fråga. Har Sylvegård rånat banken som Fröberg skulle ha rånat, angående då att Händemark har kommit hem? Ja, det kan man ju undra. Men jag hör att det är ju externa finansiärer som har varit med och betalt Hendemarks lön. Han får runt 200 000 i månaden resten av säsongen. Kanske till och med under hans marknadsvärde för att vara toppcenter i SHL. Men man kommer ta den här säsongen. Man ville bara få det klart så fort som möjligt. Och vad jag hör så kommer man titta på ett 5-årskontrakt efter detta. Man ville bara få det klart nu. Utan bådas ambition är att han ska skriva ett längre kontrakt. Så 4-5 år är min gissning att det kommer landa i.
Ett bra betyg till Malmö som får hem Hendemark. Ändå har ju rötterna i Björbo. Det är inte långt från Leksand och ett Leksand på rejäl framfart. Så det är ett väl betyg till Malmö som har varit med och fostrat och där han tagit de här kliven. Han kommer bli en toppspelare. Jag tyckte redan mot Skellefteå att jag såg bara, vad var han uppe i, 21-22 minuter?
21 minuter hade han.
Visserligen för att Söderberg fick ett matchstraff tidigt, men man såg direkt att det här är klass det handlar om. Och då får ju Malmö en centersida som kan till och med vara en av seriens bästa. Du har alltså Söderberg, du har Hendemark, du har Patrik Westerholm och du har Kristoffer Forsberg. Vilket gör att du förmodligen skickar ut Kalle Östman på en kant. Och sen blir det obekväma vid slutet vem tusan du ska sätta som extra forward. Men det blir väl... Får vi kalla han floppvärmningen än så länge i alla fall. Är ju DeShano har ju inte rosat marknaden i Malmö.
Nej, absolut. Det tror jag det blir. Jag tror att om inte han spelar på ett tag så tror jag faktiskt att han ryker överhuvudtaget. Men du, vi stannar vidare vid Söderbergs matchstraff lite snabbt. Reino har ju en väldigt specifik fråga till dig, Sanni. Han vill höra din åsikt kring Söderbergs tackling. Eftersom det inte blev någon avstängning så bör ansvaret till största del läggat på Skellefteå-spelaren är hans åsikt. Jag kan inte riktigt hålla med. Jag tycker det blir väldigt mycket snack kring de här som inte blir någonting. Varför skulle det vara matchstraff? Vi har väl fortfarande matchstraff som inte behöver leda till avstängning?
Nej, exakt. Matchstraff, det glömmer ju folk ofta bort att ett matchstraff är ju väldigt hårt. I det här fallet så var ju Söderberg borta hela matchen. Så att, men bara för att det inte blev någon disciplinåtgärd, alltså en anmälan eller någonting, så ska ju inte man förringa matchstraffet som sådant. Det är ett matchstraff. För att Carl Söderberg ser Oskar Nilssons siffror hela vägen. Han behöver ändå inte tackla och inte med den kraften. Det är ingen överdrivet superkraft. Men det är en tillräcklig kraft för att det ska ge matchstraff. Så att det är ganska odiskutabelt, tror jag de flesta är överens om faktiskt.
Skellefteå anser själv att de inte gjorde en speciellt bra match nere i Malmö, men ändå får man med sig en pinne och det kändes som det låg på lut hela matchen. Man måste säga det om Skellefteå, att den här Jocke Lindström, alltså det drivet han har, jag är så sjukt imponerad över att han orkar driva det här gänget. Och när man pratar runt med lagkompisarna i Skellefteå också, så är de också, det är typ bara, hur orkar han hålla på och driva det på det här sättet? Han är 38 år.
Nej, men det var Thomas Samuelsson sa det också när han var tränare i Skellefteå, att liksom det är Oskar Möller och det är Jocke som driver det här. Och jag frågade Robert Olsson när jag kommenterade en match här mellan Brynäs och Skellefteå, och han var bara så här, aj, jag är så imponerad av honom. Jag tycker att han är så fruktansvärt bra fortfarande. Och jag gillar verkligen Skellefteås sätt att spela hockey. Det är total hockey. Det är stabilt egen zon. Offensiven, alltså det är 5 spelare som rör sig över stora ytor mot Växjö där i torsdags. Alltså det var så roligt att se på dem. Det är Kapla som följer med. Petter Granberg följer med. Och alla studsar runt det. Vilsby Nilsson, alla överallt. Men ändå inte så att de tappar positionerna. Eller alltid någon som fyller på en ställe när en kliver fram. Så de spelar en underbart trevärd hockey.
Ja, alltså jag tänkte faktiskt exakt på det där, att förra laget som var i Malmö, det var ju Luleå, och så funderade jag på det, alltså vad roligt det här var att kolla på. Den känslan hade jag inte alls när Luleå hade varit nere i Malmö och snålspelat. Det var de ju tvungna till, för de hade knappt några backar med sig. Men vad roligt det här var att kolla på när Skellefteå spelade hockey.
Ja, men det är det verkligen. Där har ju Robert Olsson kommit in och gett den där lilla kryddan, extra kryddan, satt sin prägel på ett redan väl fungerande system. Så att där har man gjort det väldigt, väldigt, väldigt bra på kort tid. Och det blir ju frågan om de får möta Björklöven nästa år. För om vi bara blickar mot kanske den gångna veckans hetaste match, så var det väl den mellan Björklöven och HV71. Två lag som ändå är alltså topptippade, och det gjorde ju ingen besviken den matchen. Jo, alla HV-supportrar såklart, men utöver det så var det ju, nej, det var härligt.
Men du, är Fredan Andersson den skönaste lagkaptenen vi har?
Ja, efter det klippet jag sett nu under helgen här, hur han kliver in. Alltså jag avundas folk som kan spela gitarr och sjunga.
Och sen får ni gärna hjälpa mig där. Det blir pinsamt om ingen sjunger där.
Vi behöver inte sjunga, vi sjunger åt
dig. Ni sjunger åt mig.
Det här är kapten.
Det här är Norrland och björkarnas stad. Löven går på i sommar, blir glad. Älven fryser till, så inga mera bad.
Ja, det är magiskt. De har någonting, män som kan spela gitarr, ja.
Ja, och män som kan bära upp en snus och en mössa på det sättet och dricka öl med sån jäkla ponder som Freddan gör där. Det är, ja, jag älskar det. Och det är underbart. Och Björklövens sätt att ta sig an den här matchen som tränare eller som lagkapten, eller du behöver inte säga någonting till laget i den här matchen, utan bara alla vet att vi måste göra personbästa för att kunna spela mot HV71. Och ta med fasigen, det tålamod man visar upp under matchen, det är, ja, de visar att man kan slå HV71 och göra en förbaskat bra match, även om det är HV som är mångt och mycket driver spelet.
Faster Nervo skriver, vad var det som Troja visste men inte HV71 i konsten att ta 3 poäng i Umeå? Då skulle vi nästan lägga över det på Björklöven, att det var Björklöven som var påkopplade mot HV71 men inte mot Troja.
Och det blir ju jättesvårt det där. All respekt för Troja såklart. Och jag menar, i fjol så var väl Väsby och Västervik upp och vann rätt mycket matcher i Umeå också. Så att de har ju kanske problem mot, med all respekt för Troja, bottenlag. Men här i det här fallet, så, alltså det är så svårt som spelare att fokusera på. Jag menar, alla förväntar sig att man ska städa av den här matchen, så vet man vad som kommer på fredag. Det är ju, det är lite av en VM-final för många spelare när HV kommer, om jag får kanske överdriva lite.
Ja, jag får ta på mig dumstruten. Jag sa 9-1 till Björklöven i den matchen. Det var väl precis som att Björklöven-spelarna hade lyssnat på det. Så vi får väl säga att det är säsongens första Sanne och Svensson-effekt som kom där då.
Ja, det får väl göra. Och så får väl säga att den här, som jag var väl på, en någon viss poängligaledare i Södertälje efter premiärmatchen också.
Ja, det var bra att du tog det också. Jag skulle faktiskt komma till det också. Vad var det du sa om Brett Pollock egentligen?
Ja, men jag tyckte han hade fruktansvärt dåligt kroppsspråk. Det var efter att de släppte in 7 eller 8-2 målet, och han åkte och tittade och blängde på folk, och jag tyckte att det var ju ditt fel, och det skickade så väldigt dåliga signaler till mig. Men alltså, det får väl säga att det var en rejäl Sanne och Svensson-effekt. Nu tror jag inte Pollock lyssnar på Sanne Svensson-podden, men han har varit grym, han har varit riktigt bra.
Ett lag som inte har varit grymma är ju faktiskt Mora. Där har vi fått en fråga från Susanne som skriver så här: är Mora på väg att bli säsongens flopp? De har inte en enda 3 poängar på 7 matcher.
Ja, de har underpresterat importerna. Oxanen, Bittner tycker jag inte heller har varit något bra. McIntyre, nu gjorde McIntyre mål igår visserligen, men annars de har presterat för dåligt. Micke Tinac och Wernblom ser inte ut som de kan spela. De har hittat någon kemi de få matcherna de har spelat tillsammans. Nej, lite oroväckande. Jag kanske övervärderade dem lite baserat på fjolåret och just där Johan Hedbergs magi lite, att han, att spelare kom dit och blev bättre. Än så länge har det inte blivit så den här säsongen.
Ett lag som Södertälje, som du var inne på där med Pollock, som de inte gillar i Linköping, och det kanske är en viss risk att de åker ner i Hockeyallsvenskan nästa gång. Jag såg faktiskt Linköping 2 gånger under förra veckan, dels i Örebro och sen så såg jag dem på hemmaplan i torsdags, och jag måste säga det att Linköping, de var absolut inte slagna på något sätt i Örebro från i princip när det var 60-0 på tavlan, och jag tyckte de sköljde över Malmö på ett jättebra sätt när de slog dem och stressade upp dem till de här misstagen. Så visst, Malmö tycker att de gjorde en riktig pissmatch rent ut sagt i Linköping, och det var individuella misstag, men de hade problem mot Linköping.
Ja, och sen jag satt och kollade Linköping mot Frölunda när jag kom hem i lördagskväll efter jag hade jobbat på min match med Leksand Örebro, och jag såg ett Linköping som mångt och mycket spelar väldigt bra, och där gjorde ju Frölunda, Marcus Ljung ramlade, tappade Simon Edvansson på 1-1. Sen Lantosi glömde bort att han skulle backchecka, och jag tror det var Max Friberg som gjorde 2-1 inom loppet av 8 sekunder, och sen var de ett slaget lag. Eller det var inte ett slaget lag, för de fick ett powerplay. Kostmar hade ett jätteläge, pucken låg och dansade runt Rubin i Frölunda-kassen. Så att, alltså de har ju jag tycker de har tagit kliv. Jämför jag Linköping den gångna veckan mot både Djurgården och Timrå och Brynäs, som Brynäs försvarsspel som är katastrofalt dåligt, då tycker jag att Linköping är laget som ändå har tagit kliv i rätt riktning av de här tre klubbarna.
Kan man tillskriva det Claes Östman, att han har varit konsekvent i sättet att jobba, eller?
Kanske för tidigt att dra några sådana slutsatser. Det jag vet att man jobbar väldigt mycket på, det är en skör spelartrupp så tillvida att man har fått ganska mycket stryk de senaste åren. Man går in i destruktiva vanor när man har förlorat mycket, får en inledning på säsongen. Det är rätt mycket annat mentala grejer som man måste jobba med. Men spelmässigt så tycker jag att det ser bättre ut, och som du var inne på Malmö, när de mötte Malmö, då får ju Ljung och Little får ju leverans, de får jobba. Jag tycker att Örebro där, de delar av matchen som jag såg, det såg ju mycket mer, då fick ju Örebro, de fick ju krika sig in i bänken för att vinna över Linköping. Det var inga enkla poäng, och jag menar, Örebro borta är en av de tuffaste bortamatcherna.
Kul att se en 0-4 som Filip Bystedt. Dels gjorde han första assisten mot Örebro, sen kom första målet direkt efter i hemmamatchen mot Malmö. Det är alltid härligt att se.
Vad kylig då.
Ja, men vad härligt det är att se sådana hemmasöner. Det här är ju, han är uppväxt i Stångebro och Cloetta Center, Saab Arena, och liksom den känslan, hur det bara lös i hans ögon efter matchen när han hade fått göra första målen. Alltså det är härligt att se, det måste jag säga.
Men han var ju kylig när han fick chansen också, när han fick pucken. Det var ju sånt uppenbart öppet läge, men han hade ju ändå sinnesnärvaron att vara så pass kylig som han var och stängde dit den.
Absolut, han lurade ju bort Alsenfelt till höger och sen så la han den till vänster om Alsenfelt i helt öppen kasse i princip.
Ja, men då, samtidigt som vi sitter och ger dem beröm, så man saknar ju mycket spelare. Ser du på laguppställningen så är det är ju mångt och mycket många juniorer och tockallsvensk lag. Men den här veckan som jag bara blickar tillbaka på de tre matcherna, när man äntligen får se ett lag både en, två och tre gånger, då går det att dra lite mer slutsatser när det är liksom två matcher. Då tycker jag att det är laget som har tagit kliv till skillnad från Djurgården, även om Djurgården säger att de har gjort bra matcher. Absolut, de gjorde en bra match mot Färjestad i mångt och mycket, men försvarsspelet var superdåligt. Färjestad behövde inte ens vara speciellt bra i den matchen för att kunna vinna.
Ja, när det gäller Färjestad då så kommer de från en vecka där de har vunnit hemma mot Djurgården. Ingen jättebra insats vad jag kunde säga. Jag satt bredvid Johanna Dahlén och kollade på den matchen på hennes dator när vi var i Örebro i tisdags i förra veckan. Och sen följde de upp det med två raka torsk. Och lite intressant där efter den här vinstmatchen mot Djurgården var att jag hörde att Peter Jakobsson kanske tog lite inspiration av Kent Norberg och var nere och väsnades i omklädningsrummet trots att de faktiskt vann matchen.
Är det så alltså? Var han nere och skällde i omklädningsrummet eller?
Det var vad jag hörde i alla fall. Ja, jag var inte där alltså, men jag har hört att det har hänt.
Nej. Jag var ju på plats i den matchen. Jag stod ju mellan båsen. Jag vet inte. Alltså, ska... Jag blir så jävla less på så här. Varför ska en sportchef kliva ner i omklädningsrummet? För att, vad är det vi pratar om i Växjö? Vad sa man alltid om Växjö i fjol? Vad var det det mestadels vi sa när vi pratade om Växjö?
De hittar sätt att vinna, va?
Ja, exakt. Och vad gjorde Färjestad i den här matchen? Ja, jag stod mellan båsen och när Djurgården gjorde 4-3, jag kan inte säga att spelarna bara bestämde sig, men man såg att, vad fan, nu får det vara nog, vad håller vi på med? Och därefter, visst, man fick lite utvisningar med sig, gjorde mål i powerplay, men det var som att Linus Johansson, som var grym i den matchen, bara bestämde sig att nu går vi ut och vinner. Och alla spelare, när jag gjorde de intervjuer, de var ju missnöjda med, så här kan vi inte spela. Ska du då ha en grupp som klarar att driva sig själv, då kan du inte ha en sportchef som kliver in och skäller när du har dels vunnit en match och du har vunnit, men spelarna själva inser att det inte är på nivå. Om en sportchef kommer in och skäller, vad ska han göra då efter Oskarshamn? Det enda han gör, det är ju bara att sprida en oro och indirekt sätter sig, underminerar en tränare om man kliver in i det läget. För att alla i laget visste att de hade inte gjort någon bra match.
Och det kommer faktiskt en fråga just där angående tränare från Johnny De Fox som ställer frågan, hur pass säkert sitter Johan Pennerborn? Och Larsa är inne på samma linje. Har Pennerborn gjort sitt? Finns det någon vettig ersättare? Ska vi behöva dra det så långt redan nu?
Nej, men är det så att de är så jäkla stressade att de måste gå ner och skälla, eller Peter Jakobsson upplever att han måste gå ner och skälla på laget, att han upplever att han inte har ett lag som klarar att driva sig själv? För det är indirekt det man säger när man har vunnit en match hemma på ett hittat sätt att vinna matchen, ändå spelare som är missnöjda, men man upplever, eller att man inte har en grupp som driver sig själva, då har han ju satt ett fel lag på, tillsammans, då är det ett fel lagbygge. Och jag anser inte att det är ett fel lagbygge. Jag manar till lugn. Man har släppt in för mycket mål defensivt. Ser man på matchen mot Rögle i lördag, man släpper alltså till 22 målchanser emot sig. Det är såklart helt omöjligt att vinna om man släpper till så mycket målchanser, så mycket zontid emot sig. Så att defensiven måste, som så många gånger förr, spetsas till. Men jag manar till lugn, för det är så att du ska stressa upp spelarna och stressa upp tränarna. Det är ingen som mår bra av det klimatet. Samtidigt så måste du styra upp defensiven.
Men behövs det en chefsback, en tuffing in i backbesättningen som du ser det, eller?
Alltså hur långt ska man dra det? Jag menar, du har värvat en supermålvakt, du har ett offensivt jättekompetent lag, du har värvat hem Mikael Wikstrand, du har Virtanen, du har en supertalang som Albert Johansson. Hur långt ska du dra det? För då jag menar, men det är klart, alltså i bästa världar hade de behövt en sån back. Men de ska ju kunna prestera med det material de har också. Så att ja, jag vet inte om det är en livlina till Pennenborn att man ska få en back till, men samtidigt, de har inte hur jäkla mycket pengar som helst i tryckeriet och kunna värva spelare liksom bara hur som helst.
I tryckeriet. Det lät faktiskt så när jag pratade med Claes Östman, att vi har inte hans skattkista, Peter Jakobssons skattkista, när jag frågade om Linköping, om de hade någonting på gång.
Nej, men för vad det är värt, så bara låt tränarna göra sitt. Och har man då inte förtroende för tränaren, om man då upplever att man måste ner och skrika och skälla och hit och dit liksom, att inte tränaren klarar av det eller spelaren klarar av det, då får man väl plocka bort honom. Men som jag ser det, så jag tror att Färjestad är ganska stort behov av Pennerborns ledarskap och det hans lugna ledarskap, samtidigt som jag inte upplever att det ledarskapet är lika lugnt längre i intervjuer och sådana saker. Och det kan ju vara en stressfaktor från någon annanstans.
Jag måste också väga in en fundering från Johan Enarsson, som är en stor Rögle-supporter, och det är ju absolut ingen skam att åka dit mot Rögle som bara blir bättre och bättre. Han skriver så här: Anton Bengtsson, jäklar vad han växlat upp de senaste matcherna. Han har verkligen gått från en breddspelare till en ledande lirare i Rögle. Och han har också en fundering kring Oskar Ståhl Lyrenäs, där han skriver: magnifik insats mot Frölunda i torsdags, följdes upp med en ny mycket bra match mot Färjestad. Nu har det dessutom börjat trilla in lite poäng från hans klubba.
Ja, och om vi börjar med Lyrenäs där, han har ju nästan varit bättre än Ludde Larsson, och de var ju tillsammans i Mora i fjol, och det är väl en stor anledning att Mora kanske inte har inlett säsongen så starkt som jag kanske trodde. Det är just avsaknaden av Larsson och Ståhl Lyrenäs, och då tycker jag att Lyrenäs har varit den bättre av de två hittills i Rögle. Tycker han har sett jättebra ut. Och Bengtsson, ja, men han är grym. Nu fick man ju Ted Brithén skadad mot Frölunda. Jag tyckte det var en olycklig situation, mer än att det var fult. Jag tror det var Max Friberg han åkte in i, eller de åkte in i varandra. Men med det sagt så har han nästan tagit ännu större ansvar, Bengtsson. Han personifierar mångt och mycket Rögle för mig nu med det här hårda jobbet. Han är grym. Det håller jag med Johan Enarsson om.
Du, nu när du säger det med Ludde Larsson och Lyrenäs, när jag tänker på det, så var det ju faktiskt så att det tog ändå 15 matcher innan Ludde Larsson blev så bra som han var i Mora förra säsongen. Kan det vara den startsträckan som Micke Tinac och gänget har nu också?
Det kan mycket väl, alltså absolut, och därför är jag långt ifrån räknat ut Mora. Det är klart att det kan ta den tiden. Det som var, Micke Tinac, han kan ju hockeyallsvenskan. Ludde Larsson hade ju inte spelat där i hockeyallsvenskan tidigare, kom efter East Coast, lite AHL och framförallt college-spel. Så att han behövde ju vänja sig med den svenska hockeymodellen och delvis de större rinkarna.
Du, Brynäs var du inne och tassade på lite tidigare. De åkte på torsk igen mot Luleå. Och ska vi vara oroliga för att det ska sjunka ännu längre ner i tabellen för Brynäs?
Det finns nog all fog för att känna det. Vävilainen spelar inte på en tillräckligt hög nivå. Jag tycker mot Leksand där så släpper han direkt en billig från Oskar Lang, och då får ju Leksand all tänkbar energi, och sen så kör ju Leksand i stort sett över Brynäs, även om Leksand i själva inte tyckte att de gjorde en speciellt bra match, vilket säger om kravställningen som finns numera där uppe. Men Brynäs, där, alltså, där måste man försöka hitta backar. Genoway, han är på sin höjd medioker just nu, men där vet vi att det finns. Bertilsson tycker jag är bra, men där bakom så, alltså det är för dåligt helt enkelt. Jag vet inte om jag benämnde att de hade två backar och sex, sjunde, åttonde backar. Och det är ganska tydligt när du, liksom, du dressar åtta backar, men du spelar bara med sex. Berglund, Bergman, Müller, Nyberg, de får liksom alternera lite om vilka som sitter på bänken. De är svaga helt enkelt, och man kan känna oro där med tanke på säsongen i fjol, som jag var inne på, Linköping, lite hur stressat det kan bli där, och det tror jag är ännu mer stressat i Brynäs just med tanke på resultaten.
Hur är det med Brynäs struktur egentligen?
Vad tänkte du? Struktur som...
Ja, alltså det är ett ord som du är väldigt glad för att använda. Jag har fått lite feedback här från lyssnare som pikar dig för att du är väldigt glad för att använda ordet struktur.
Men struktur är inte ett ord man använder innan man går in på process. För först ska man sätta en struktur och sen måste man ha en process, eller?
Ja, men det måste väl vara så.
Ja, men alltså struktur, absolut. Och det är ju säkert någonting, ett ord som har varit i samband med att man har pratat om Djurgården till exempel och Brynäs. Jag upplevde i alla fall att det fanns en grund att stå på i Brynäs inledningsvis med sitt styrspel och så. Men nu har ju försvarsspelet varit alldeles för dåligt, så det spelar ingen roll om du styr eller får checkar när du väl kommer in i egen zon och släpper så billiga mål.
Du är inne och tassar på Vevelainen som inledde jättebra match mot Frölunda borta. Nu hör jag till exempel att Brynäs är och kollar på en sån som Julius Hudacek, är man inne och kikar på, så man vill kanske göra någonting åt målvaktssidan. Man vill sätta lite press på Vevelainen, för jag tror att Viktor Andrén har väl ingen framtid där, som vi har varit inne på tidigare.
Nu var det Andrén som stod mot Luleå. Gjorde det väl okej. Okay. Där hittade Luleå åter ett sätt. Men nu var det väl en dryg minut kvar. Linus Fröberg gjorde mål på en underbart fin assist från Linus Omark. Så det är klart det är tungt för Brynäs och Andrén där. Men Luleå, vilket drag de har på bortaplan. Har du sett det den här veckan eller?
Ja, det är ju helt underbart. Alltså där på Hovet först, och sen så hade de ju en tågresa ner till Gävle där på lördagen. Och jag bara får sådana vibbar från förr när man hade de här tågresorna. Jag åkte upp till Luleå, men jag vet ju vilket jäkla drag det är när man har de här tågen. Så de bokar väl en hel tågvagn ner till Gävle, kom fram 7 på morgonen. Ja, jag vill ju knappt veta hur de har drivit runt där i Gävle och hur glada de har varit. Och så förfest på Cheers när krogarna öppnar klockan 11 och sen match 15:15, och sen avslutar de då med en karaokekväll på klassiska Sunkhaket Bilagan i Gävle.
Ja, jag såg att det kom en fråga om det. Vad är Bilagan för någonting? Har du varit där?
Nej, jag har inte varit där. Jag har faktiskt varit utanför, men det är ett sånt riktigt klassiskt hak i Gävle som i folkmun är ett sunkak, och då har det väl blivit en lite ball grej för Luleå-supportarna. De har haft lite tågresor sådär till Gävle där de då avslutar på Bilagan. Jag har för mig typ nattåget tillbaka till Luleå går kanske vid 12:01 på natten, så de måste ju få driva lite tid där från klockan 6 på kvällen, en hel kväll i Gävle. Och då har det väl blivit att man har satt sig på Bilagan och köpt en Mariestad för 34 spänn eller någonting.
Ja, det är bra. Men du, alltså Hovet där också, det var ju nästan som att Luleå hade hemmaplan. Det var ju alltså bra tryck när de gjorde sista målet i öppen kasse.
Ja, verkligen. Vi såg en film här från vår vän David Wiklund, vår hotelldirektörskompis, där vi båda har bott i veckan faktiskt. Och han verkar vara nöjd att få gå på livehockey igen, den goda Wiklund.
En som uppskattade direktören och resten av Luleå-fansens närvaro var ju profilen, får man ändå kalla honom för, Vilmos Gallo.
Hur var den här matchen att spela?
Ja, det var väldigt svängigt, måste jag säga. Sen tyckte jag nästan synd om Djurgården. Vi hade fler folk på matchen än vad de hade. Det skulle vara tomt läkt annars.
Ja, vad betydde det stöd?
Han är en profil, den där Gallo alltså.
Ja,
här tror man kanske att han ska tycka synd om Djurgården för att de förlorar en massa matcher. Så är det ju själva verket Djurgårdens publik han tycker synd om.
Ja, det var ju snack om att sparka på någon som redan ligger. Men, nej, men han är en profil och det väcker lite känslor.
Men du, på tal om Bilagan här, det var en fråga som jag tyckte var väldigt rolig här. Det kom från Per Sundström. Jag tror att han var med på den här tågresan till Gävle. Vilken låt hade ni valt om ni var på Bilagan? Vilken låt hade du valt om du hade sjungit karaoke på Bilagan?
För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK.
Ja, den är rätt bra faktiskt.
Nej, Forever Young hade jag kört. Det jag känner med Forever Young.
Ja, men jag tror nästan att jag hade velat dra loss Summer Loving från Grease. Och så hade jag fått vara Danny och så hade du fått vara Sandy.
Det hade varit en syn nu.
Det, går vi på bilagan så måste vi nästan riva av den, eller hur?
Ja, det får vi fan göra. Alltså. Ja, nej, vi får gemensam resa till Gävle och bilagan. Spelar de final, ska vi säga det då? Då kör vi den. Om Brynäs spelar final så går vi upp och kör den.
Brynäs-Luleå, då hakar vi på till bilagan.
Då skakar vi an på det.
Definitivt. Men du, nu är det dags att sätta punkt för det här. Nu är det tävlingsdags här och nu känner jag att pulsen går upp på mig lite här när det är tävlingsdags. Så nu,
Vad är det med det här med tävling? Så fort liksom, du nämner tävling så känner jag du börjar springa iväg hjärtslagen.
Ja, men nu är det dags och det är en spelare du ska få tävla om här nu. Ja, det är jag som har tagit ut allting helt på egen hand nu så att du får inte välja eller någonting utan det är en spelare vi eftersöker. Så på 5 poäng, är du beredd?
Ja.
Då kör vi. Debuten i Elitserien skedde 1985 för Leksands IF.
85 för Leksands IF. Det var vi väldigt snålt på 5 poäng. Ja, kör vidare.
Då kör vi på 4 poäng. Denna högerskytt har spelat i Sverige, Danmark, Schweiz, Tyskland, Finland, Österrike, Italien och Kanada under sin karriär.
Om 3 poäng kommer att han har gjort comeback precis så vill jag nog ändå svara. Han vet att han var i Leksand. Jag var lite halvskraj förra gången jag fick en fråga och så ångrar att jag inte svarade tidigare så jag kommer svara på 4 poäng.
Ja, vi har fått ett svar från Sanni på 4 poäng och så på 3 poäng tar vi. I Elitserien har det handlat om Leksand, Malmö och AIK för denna legendar.
Känner mig väldigt trygg med mitt svar faktiskt. Jag är glad att svara på 4 poäng.
Ja, det är härligt. På 2 poäng. Karriären avslutade 2012, men sedan dess har han precis gjort sin tredje comeback. Och på 1 poäng. 54-åringen som fyller 55 i november har spelat ishockey under 5 decennium. 80, 90, 00, 10 och 20-talet. Han har en son som heter André. Och vem är det jag eftersöker?
Robert Burakovsky.
Ja, visst är det härligt. Har du sett bilderna jag la ut på honom när han lirade där för Panten?
Ja, jag läste faktiskt det. Så var därför jag sa det på 4 poäng. Om det kommer på 3 poäng att han precis har gjort comeback. Så det var en riktig profil.
Ja,
det var en riktig profil. Alltså på riktig profil. Alltså.
Ja, jag visste när jag ringde upp honom här efter att jag fick reda på att han skulle göra den här comebacken. Då visste jag att han skulle svara väldigt roligt. Och det gjorde han också. Det första han sa, jag har precis fått en utskällning av min fru här.
Ja, hon måste ju vara ledsen, men ge upp liksom. Ge upp.
Ja, men uppenbarligen så kan han leverera. På 2 matcher har han gjort 1 mål och 5 assist. Så han snittar 3 poäng per match i hockeytrean.
Stabilt ändå. Det är stabilt. Han är redo för större uppdrag.
Ja, verkligen. Men du, då känner vi att vi stänger butiken för idag och så säger vi ett stort tja till Ekberg i Karlstad och alla andra där ute i landet.
Tja!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.